20,000 Buddhist monks, nuns, and
now, for the first time, after six decades of military dictatorship, a civilian government is now in power.
400,000 Muslim minority rogues.
Aung San Suu Kyi is now the state counselor.
A referral to the International Criminal Court must be seriously considered.
En rapporteur spécial
uppvisar alla tecken på definitionen för brott mot mänskligheten.
Power should not be absolute. Power should be accountable.
Hej och välkommen till Svenska Burma-kommitténs podcast. Idag med mig, Emma Lindberg, praktikant här på Svenska Burma-kommittén. Dagens avsnitt, idag kommer jag att behandla möjligheterna för ansvarsutkrävande för de folkrättsbrott som har begåtts i Burma. I utgångspunkt med FNs rapport som presenterades i september. Och med mig idag har jag Kristina Hjelmin, verksamhetschef på Svenska Burma-kommittén.
Hej.
Och Alexander Jäpma, påverkans- och informationsansvarig.
Stämmer.
Jag tänkte att vi börjar dagens avsnitt med att lyssna på ett klipp från när utredningens ordförande presenterar rapporten för FNs säkerhetsråd.
Mr. President, distinguished delegates. Our report characterizes the recent events in Rakhine State as a human rights catastrophe that was foreseeable and planned. The report describes in detail the Tatmadaw's clearance operations in six villages, marked by large-scale massacres and other killings of civilians, including women, children, and the elderly. Mass gang rape, burning, and looting. The mission verified similar operations in 54 separate locations across northern Rakhine State. Over 725,000 Rohingya fled. At least 392 villages were partially or totally destroyed. Estimates of 10,000 Rohingya deaths are conservative. These attacks were widespread and systematic. Their modus operandi across northern Rakhine State strikingly similar.
Personen vi hört tala här är ju Marzuki Darusman som är ordförande i FNs utredningskommission för Burma. Som vi hörde här i klippet så talar han ju om hur enormt omfattande de här attackerna är och dessutom hur de har riktats mot civila och framförallt mot minoritetsgruppen Rohingya då i norra Rakhine. Han talar om att 10 000 människor har dödats och att det troligtvis är lågt räknat. Som bekant så har ju även 700 000 människor flytt över gränsen till Bangladesh. Den här rapporten är som sagt enormt omfattande, de har hållit på 1,5 år. På 54 olika platser i norra Rakhine så har de kunnat verifiera den här systematiken i övergreppen från militärens sida. Han nämner att minst 392 byar har bränts ner av säkerhetsstyrkor, helt eller delvis. Något han också nämner, som vi inte hörde i klippet, men som rapporten har tagit fasta på, är hur den här systematiken från militären går igen i de tre delstater som rapporten framförallt fokuserar på. Inte bara Rakhine utan även Kachin och Shan i norra Burma. Det står utom tvivel, menar utredarna, att övergreppen utgör de allra allvarligaste brotten under internationell lag. I delstaterna Shan och Kachin så handlar det om krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Och när det gäller fördrivningen och övergreppen mot Rohingya-befolkningen så är det troligt att det handlar om folkmord. Framförallt så är det militären och säkerhetsstyrkor som pekas ut som ansvariga. Utredarna de rekommenderar att Burmas överbefälhavare, Minang Laing, och ett antal andra individer inom militären bör utredas och åtalas för just brott mot mänskligheten, krigsbrott och folkmord.
Kristina, kan du berätta lite om bakgrunden till rapporten?
Mm.
Egentligen är det ju välkänt att den burmesiska militären har använt våld mot civila, framförallt i landets minoritetsområden under lång tid. Under flera decennier finns det ju anklagelser i likhet med detta, och stora skaror människor har ju flytt under flera decennier. Och det har också funnits krav från civilsamhället att FN borde tillsätta en utredning för att utreda de här anklagelserna. Och det hände då våren 2017. Då tillsatte FNs råd för mänskliga rättigheter en så kallad fact-finding mission. Och det var den slutsatser vi hörde presenteras här. Och det är en fact-finding mission är då ett av de verktyg som FN har att ta till när man står inför anklagelser om grova folkrättsbrott. Och bakgrunden till att den tillsattes just 2017 var ju att redan ett halvår innan där så kom det ju rapporter om ett eskalerande våld mot just rohingyer i delstaten Rakhine. Och redan då var det tiotals tusen som flydde undan militärens våld. Sen dess har då rapporten pågått. Och under den tiden så skedde ju då den här dramatiska utvecklingen som vi alla har hört om, där så många människor flydde i Rakhine. En intensifiering helt enkelt.
Det var alltså i augusti 2017, eller hur?
Precis. Och förutom då de brotten i Rakhine så har utredarna även tittat på de norra delstaterna, Shan och Kachin som du nämnde. Och man har då intervjuat över 800 överlevare och ögonvittnen och också tagit reda på andra förstahandskällor som satellitbilder och även läkarjournaler och satellitbilder. Så att det bygger på en lång rad fakta och den är ju väldigt omfattande, den här rapporten.
Det är väl egentligen den mest omfattande någonsin av det här slaget för Burma?
Absolut, det har ju funnits som sagt krav på att något liknande skulle ske länge. Och nu har det äntligen skett, så det är ju någonting positivt i allt det här svarta. Och om man ska säga någonting mer om innehållet, du har redan nämnt och vi hörde redan i klippet här, men det är ju snudd på outhärdliga detaljer som finns i den här rapporten. Förutom då storskaligheten så handlar det om att det på sex olika platser pratar de om att det har skett regelrätta massakrer där det är många människor som har dödats samtidigt. Och en plats som brukar tas upp som ett exempel är byn Tolatoli, där det var 750 människor som dödades samma dag. Och beskrivningen av tillvägagångssättet är ju väldigt brutalt. Det handlar alltså om att militären har intagit byn. Och sen har man skilt ut män och pojkar från flickor och kvinnor och helt enkelt avrättat männen och pojkarna. Medan kvinnorna och flickorna sen har våldtagits. Och även de lemlästats och många av dem har dödats. Och i just den här byn då, Tolatoli, så är det nästan ingen av rohingya-befolkningen som har överlevt. Och sen efter överfallen så har de bränt ner hela den delen av byn där rohingyerna bodde. Och det här tillvägagångssättet som sagt finns då över stora delar av Rakhine-staten.
Ja, för rapporten menar ju att det troligtvis har begått ett folkmord. Och vad menar de när man beskriver det som ett folkmord?
Precis, och om man tittar då i Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen, som ju är den stadga som reglerar, så beskrivs det där att folkmord handlar om en avsiktlig utrotning av en viss folkgrupp eller en viss religiös eller etnisk grupp. Och för att man ska bli dömd för folkmord så måste den tilltalade ha haft en tydlig avsikt att utplåna delar eller hela av den aktuella gruppen. Och att man måste också kunna bevisa att det funnits en plan för det här. Nazisternas folkmord och försök att utplåna judarna i Europa är ju en typ av utgångspunkt när man har definierat vad folkmord är. Så det viktiga här är alltså själva avsikten att utrota. Så det räcker inte bara med själva handlingarna, att många har dödats och sånt. Så det är det som är speciellt, att man då i den här rapporten, så det de kommer fram till är ju att det går att dra slutsatsen att det troligtvis finns en sån här avsikt att utrota. Och det de pekar på är att det finns liknande typer av faktorer. Liknande faktorer som i andra fall har räckt för att det ska kunna dömas som folkmord. De typerna av faktorer föreligger också i det här fallet. Och de exemplen då som tas bland annat, det handlar ju om dels hur grovt det här våldet är, att, liksom, att det är tecken på att avsikten var att utrota. Sen också att alltså förövarna har uttryckt att de vill utrota, att det har varit slagord som handlar om att utrota.
Ja. Och den här diskussionen, eller den här nedvärderande tonen gentemot rohingyer är ju något som har förekommit i liksom press och till och med från regeringshåll i vissa fall i Burma under decennier egentligen. Det är ju en extremt utsatt grupp, även historiskt.
Precis, och de pekar ju på det också, att själva grunden till att det här överhuvudtaget har kunnat ske, det är ju den systematiska diskrimineringen som har pågått under väldigt lång tid, där rohingyerna undan för undan egentligen har fråntagit sina rättigheter vad gäller både medborgarskap, rätten till fri rörlighet och även tillgång till andra rättigheter som utbildning och skolgång. Och det är själva grunden till att militären sen har kunnat genomföra det som nu har skett.
Precis. Och det här har ju kallats för världens största statslösa befolkningsgrupp. Och det har ju varit det länge.
Det är väl ändå viktigt att peka på att rohingyerna har bott länge i Burma och de har haft medborgarskap tidigare, men som de har blivit av med. Och vi har ju en kollega som nyligen var i lägren, och en av hennes reflektioner från det besöket var att de rohingyer hon pratade med där egentligen vänder sig mot det här med att man lyfter fram statslösheten, för de ser ju sig själva som burmeser. De kommer ju från Burma och de bara väntar på att kunna få bo i Burma igen när det är säkert. Så de har ju rätt att vara i Burma. De borde vara medborgare i Burma, men de har fråntagit stället.
Och apropå det här att deras rättigheter har fråntagits dem gradvis under flera decennier. Bland annat för några år sedan kom ju de här ytterligare restriktionerna där man liksom går väldigt tydligt ger sig på det som även utredarna tar upp i sin rapport när de talar om folkmord. Det är ju det här att man liksom begränsar människors rätt att föda barn.
Fast det är både när det gäller hur långt det ska vara mellan barnen och hur många barn varje familj ska ha. Och sen så också att det är restriktioner kring giftermål, att man måste ha särskilda tillstånd och sånt. Så att det är liksom en
Ett helt paket som man griper. Liksom.
Och det tar de ju också upp liksom som en del i att det är som en faktor att det skulle kunna vara folkmord, att man liksom förhindrar för rohingyer att skaffa barn.
Vi har pratat med en människorättsförsvarare i Burma som framhåller vikten av en internationell process och även förklarar vad den här rapporten har betytt på marken.
When it came out with the like 444 pages, people are reading and people cannot really deny, because we are not in the position to go and find out the data in the real ground, like in Bangladesh. We are not allowed, we're not there. So many civil society who has been denying, they can't really go in there as well. And we are not even allowed to go to the northern Rakhine state. But when these came out with the data and figures, people has been quite silent with how to resist it. I think we need to keep on debating, keep on arguing, keep on discussing. You know, we can't avoid this matter, but then it will improve a lot. So the duty of the UN mechanisms to make sure they refer it to the ICC, and ICC also take it into action. I think it's also a responsibility of the civil society like us, especially the boys inside Burma. It's our responsibility that we also show our interest, our support to this. We are only, it's like decorative democracy. So we can't really make sure we have accountability process inside Burma. That's totally impossible, because all the mechanism and process are ruled by the military dictatorship.
En väldigt viktig poäng som hon lyfter upp här, som man egentligen aldrig får glömma bort tycker jag när man talar om Burma, är ju att militären styrde landet under 60 år i princip, fram till 2011. Och deras makt är ju fortfarande väldigt stor, de har enormt inflytande. Och inte för att gå in för mycket på detaljerna, men det var ju egentligen militären som tog fram landets nuvarande konstitution. Och genom den har de liksom garanterat sig själva att de är till exempel immuna från åtal för krigsförbrytelser. Militären kan inte dömas i civila domstolar i landet. Utöver det så äger de ju flera företag, så att de har ju väldigt stora inkomster, inte bara genom statsbudgeten utan även genom företag som de äger direkt och indirekt. Och militärens särställning i Burma gör ju att de helt enkelt opererar med total straffrihet, och de har gjort så länge. Det är ju något som rapporten slår fast på, och det är också därför, just för att en nationell process om ansvarsutkrävande inte är gångbar i Burma. Det är ju därför rapporten rekommenderar att det internationella samfundet måste agera. Man menar ju i rapporten att de nationella myndigheterna varken har demonstrerat vilja eller kapacitet att utreda de här brotten och framförallt att lagföra förbrytarna. Så rapporten rekommenderar ju helt enkelt att FNs säkerhetsråd hänskjuter situationen till internationella brottmålsdomstolen, och man har ju identifierat ett antal högt uppsatta militärer som troligtvis ansvariga. En annan grej som hon nämner som jag tycker är viktig att poängtera är ju att själva omfattningen av FFM-rapporten har bidragit till hur den har mottagits på marken i Burma. Samtidigt måste man ju säga att den allmänna uppfattningen i Burma bland civilbefolkningen och även bland många olika grupper och organisationer i landet är ju att rohingyerna inte ses som medborgare och ses som välkomna i Burma.
Precis, och regeringen har ju i princip avfärdat den här rapporten om man menar att dess rekommendationer inte är giltiga.
Regeringen var ju emot att rapporten, eller att själva utredningskommissionen överhuvudtaget tillsattes från början, och de har hela tiden vägrat att samarbeta med utredarna. Och det är ju, de använder ju det nu som ett argument när de försvarar sig, att de säger att i och med att vi inte har tillåtit utredarna att resa till Burma så går inte de här uppgifterna att tro på.
Men det är intressant också, för att tyvärr så är det ju så att de flesta vittnena och överlevarna, de finns ju utanför landet eftersom att så många har tvingats fly, så det har egentligen inte varit något problem för utredarna att få tag på personer att intervjua, så det är ju inte ett giltigt argument på något sätt. Ja, men som sagt, väldigt intressant att hon beskriver helt enkelt att människorättsgrupper har ändrat uppfattning, även om det då är från en negativ utgångspunkt, att rohingyerna har ju verkligen opinionen emot sig i Burma, och så är det ju fortfarande, det är ju viktigt att komma ihåg.
Absolut, men ändå att det kan skönjas någon typ av förändring sen den här fakten presenterades. Och en annan sak som jag tycker man kan peka på som är viktig i sammanhanget, det är ju just den här poängen som FN-utredarna själva är väldigt noga med att påpeka, att de har ju sett systematiken i övergreppen från militärens sida är samma i Shan, i Kachin och i Rakhine mot olika minoritetsgrupper i det här fallet. Och att man just gör en poäng över att det här är en systematisk taktik från militärens sida som har pågått under lång tid. Och det gör ju att rohingyerna, som är en väldigt utsatt grupp, blir inte, vad ska man säga, isolerade på samma sätt. För det är ju något som, det är ju också ett narrativ som är väldigt frekvent i Burma, det här att det internationella samfundet bryr sig bara om rohingyer. De fokuserar bara på rohingyer och de glömmer bort de andra konflikterna som pågår i landet. den här rapporten bidrar till ett mer konstruktivt sätt att se på militärens övergrepp och systematiken i dem. Att det inte bara handlar om en viss folkgrupp i taget, utan det här är en liksom taktik för dominans i princip.
Det man hör också här i klippet är att hon sätter en väldigt hög tilltro till att den här utredningen faktiskt ska leda till ett ansvarsutkrävande och att säkerhetsrådet nu ska agera i enlighet med rekommendationerna från rapporten. Och frågan är ju om det kommer ske eller inte.
Ja, vi var ju faktiskt och träffade Said Mahmoudi som är professor i internationell rätt på Stockholms universitet. Och han berättade om vilka typer av möjligheter det finns för ansvarsutkrävande i Burma.
Ja, jag heter Said Mahmoudi. Jag är professor i internationell rätt vid Stockholms universitet. Domstolen har behörighet att behandla de mål som har begåtts inom en av medlemsstaternas territorium. En medlemsstats territorium. Eller har begåtts av en person som är medborgare i en medlemsstat till domstolen. Alternativt kan säkerhetsrådet hänskjuta ett ärende till domstolen. Burma är inte part till domstolen. Det är närmare 130 stater som är parter, men inte Burma. Däremot Bangladesh är part och vad som nu är aktuellt är att del av de brott som har begåtts, eller i vart fall en del av brott som har fullbordats, kanske de har påbörjat i Burma men fullbordats i Bangladesh, ger möjlighet till domstolen att utöva sin jurisdiktion även utan tillstånd från säkerhetsrådet, direkt från säkerhetsrådet. Som är den bästa möjligheten eftersom domstolen kan agera per automatik så att säga, utan att vänta på att problemet med säkerhetsrådet är att det finns alltid risk för veto, och i fallet Burma det finns en stor risk att Kina använder sitt veto som det land som stödjer Burma. Så jag tycker att mest realistiskt är att satsa på det som åklagaren i brottmålsdomstolen redan har påbörjat, nämligen att fokusera på de brott som har fullbordats i Bangladesh och genom det komma åt några av de militära befäl som finns och som är ansvariga. En annan aspekt är att det finns en regering och inom landet finns en stark makt, antingen militären eller någon annan maktcentra som begår brott, men regeringen saknar redskap och möjlighet att ställa dem inför rätta internt eller straffa dem på något annat sätt. Och det bästa för dem är att ta ärendet till internationella domstolen och engagera domstolen. I fallet Burma har vi svårigheten att Burma inte är part till stadgan av internationella brottmålsdomstolen. Så civilregeringen, om den vill, och det är någonting som jag inte är riktigt säker på, om den överhuvudtaget vill göra någonting mot militären, har inte den möjligheten att själv anmäla militären till ICC. Så det enda som återstår är antingen hoppas att åklagaren tar ärendet så småningom till säkerhetsrådet eller någon annan anmäler till säkerhetsrådet, och Kina mot förmodan lägger ner sin röst, och då går det genom den vägen, något som jag är mycket tveksam att det sker. Ett tredje alternativ är att igen att inrätta en särskild domstol som man har gjort i Libanon i Sierra Leone. Men även där behövs politisk vilja hos de fem permanenta medlemmar i säkerhetsrådet, så där är väldigt tveksamma att Kina accepterar. Och inte minst på grund av dagens politiska situation, den konflikt som finns mellan USA och Kina. Hade det varit lite mer, så att säga, under Obamas tid kan jag tänka mig att det var kanske lättare. Relationerna var lite mer, alltså bättre och mer vänligare i vart fall.
Vi hör här hur han går igenom tre olika alternativ egentligen för ansvarsutkrävande. Och dels är det ju den här möjligheten att med hjälp av säkerhetsrådet, som han säger, anmäla generalerna i Burma. Och det är ju också den huvudrekommendation som FFM-rapporten gör. Svårigheten med den processen är ju att det finns permanenta medlemmar i säkerhetsrådet som troligtvis skulle motsätta sig ett sånt här hänförande till den internationella brottmålsdomstolen. Och vi har ju heller inte sett några konkreta framsteg hittills i den processen.
Precis, vi har inte sett några resolutioner som föreslår ett sånt här hänskjutande till den internationella brottmålsdomstolen. Och rädslan där är väl att just att om man lägger fram en sån resolution så får man ett veto från någon av de permanenta, och då är, ja, som man brukar säga, så är liksom processen död i säkerhetsrådet. Så den taktik som verkar användas nu är ju att man på olika sätt håller frågan uppe på säkerhetsrådets agenda och tittar på andra typer av lösningar. Men hela tiden är man rädd att man ska på något sätt utlösa ett veto och på så sätt stoppa hela processen.
Och ett annat alternativ som han tar upp här, och det är ju att inrätta en särskild domstol, som har skett i andra fall i historien. Där behövs det ju också ett beslut från säkerhetsrådet, så det är egentligen en ganska liknande process. Men det som det har spekulerats i är att möjligtvis skulle det kunna vara en mer framkomlig väg, eftersom att USA är så pass negativa generellt till just internationella brottmålsdomstolen, och att av den anledningen så skulle det kanske vara svårare att få igenom ett beslut som handlar just om ICC, och möjligtvis lättare att få igenom ett beslut om en annan särskild domstol.
Mm. Och samtidigt är ju också Kina och Ryssland förmodligen emot båda de typer av insatser. En annan process han nämner är ju att den internationella brottmålsdomstolen själv inleder en process. Där hade vi en intressant utveckling i våras, när en åklagare vid internationella brottmålsdomstolen la fram en förfrågan till domstolen om man skulle kunna utreda just brottet deportation av rohingyer i det här fallet, som har inletts i Burma och sen fullbordats i Bangladesh. Och Bangladesh är ju medlem i domstolen, och då la hon fram den här frågan till domstolen, och sen tog domstolen ställning. Och de kom fram till att ja, vi har som domstol rätt att utreda den här frågan trots att Burma inte är part. Och det här har ju Burma naturligtvis slagit ifrån sig på alla möjliga sätt. Men i september i år så inledde ändå åklagaren en sån här så kallad preliminär undersökning för att se om det finns möjligheter att gå vidare med en fullständig utredning. Så den processen lever fortfarande.
Mm. Och den processen pågår ju då parallellt med det här andra spåret.
Ja.
Och det här är ju då en helt annan process, och den tas ju inte upp av den här FN-rapporten som vi har talat om, utan det är ju ett helt eget internt spår som ICC själva driver. Och som Said Mahmoudi talade om här, så han tror ju att det är en mer framkomlig väg, eftersom att där finns ju ingen risk för att någon, det är inte en politisk process på det sättet, utan det är en intern process inom domstolen, och där finns det ju ingen risk att någon skulle kunna lägga in ett veto. Problemet med det är, med den processen är ju ändå att den är så mycket mer begränsad. Det handlar ju då bara om, eller hur man nu ska uttrycka sig, det handlar om just brotten mot rohingyer, och det handlar om ett särskilt begränsad tidsaspekt, nämligen hösten 2017, Och det handlar bara om just de brotten som då är liksom gränsöverskridande som man kan bevisa har delvis begåtts i Bangladesh, som du säger, eftersom att de är medlemmar i domstolen. Och risken är ju då, som vi var lite inne på tidigare, att det liksom spelar in i den här retoriken som redan finns i Burma, att det internationella samfundet fokuserar så mycket på rohingyer, och möjligtvis skulle det liksom då kunna påverka negativt den solidaritet som håller på att byggas upp, eller som såklart finns mellan olika grupper.
Och jag tänkte bara flika in snabbt att just brottet deportation eller tvångsförflyttning är ju ett brott mot mänskligheten, definierat i Romstadgan, och det är därför ICC har mandat att utreda ett sånt brott, och det är det de har gått på i det här fallet.
Men sen pratar han ju om ett fjärde alternativ som vi skulle kunna lyssna på nu.
Universell jurisdiktion är ett folkrättsligt begrepp, och det innebär inom folkrätten, alltså mellanstatliga rättssystemet. Det är en princip som innebär att det finns vissa typer av allvarliga brott som är så viktiga för internationella samfundet att alla stater måste ha behörighet att lagföra den misstänkte så att säga, brottslingen, oavsett var och när brottet har begåtts. Det finns ingen preskription, det finns inget krav på att det är vår medborgare, det är i vårt land det har inträffat, utan var som helst. Det var en väldigt viktig princip före 1990 eller 90-talet, när vi inte hade internationella brottmålsdomstolen. Och det innebär att om generalerna i Burma kommer till Sverige nu och er organisation till exempel känner till att de kommer hit och anmäler ärendet till den internationella åklagarmyndigheten i Stockholm, då har åklagaren en skyldighet att enligt svensk lag påbörja ärendet. Och där finns en möjlighet, nationell möjlighet, att lagföra personer.
Här pratar ju Said om universell jurisdiktion. Och det hände kanske var lite viktigare innan internationella brottmålsdomstolen fanns. Men om vi går vidare lite till vad det finns för möjliga utvägar nu. Vad har FN-rapporten lett till egentligen?
En sak som rapporten väldigt konkret har lett till är ju att Burma återigen lyfts upp på den internationella agendan. Och FFM då, Fact Finding Mission, de här utredarna presenterade ju sin rapport först till MR, FNs råd för mänskliga rättigheter i Genève. Och MR-rådet beslöt då att instifta egentligen direkt svar och en direkt rekommendation i rapporten, så instiftade man en ny mekanism för att samla in bevis och förbereda straffrättsliga åtal mot förbrytare i Burma. Och det är ju en väldigt konkret, kan man säga, en konkret åtgärd kopplad till FFM-rapporten, även om den inte är direkt relaterad så. Beslutet är taget, men den här mekanismen har ju ännu inte upprättats. FFM har tills vidare fått förlängt mandat för att fortsätta samla in information.
Nej, men så om man tittar lite framåt, så det vi vet är ju att när de här två mekanismerna då som finns, FFM och den här nyinstiftade mekanismen som just ska förbereda straffrättsliga åtal, de kommer ju fortsätta att rapportera till MR-rådet varje halvår. På så sätt så kommer ju den här processen finnas på agendan. Sen hoppas vi ju att säkerhetsrådet kommer ta några fler konkreta steg. Och ett konkret steg var ju att faktiskt den här rapporten togs upp och har diskuterats i säkerhetsrådet. Mm. Och det är ju någonting som bland annat vi på Svenska Burma-kommittén har försökt trycka på för och hoppats på. Eftersom att det är ett sätt att både hålla frågan på agendan men också trycka på för att det ska bli någon form av beslut. Alltså det här momentumet som är nu det här året med FN-rapporten och med den här nya mekanismen för straffrättsliga åtal och att det talas så mycket från många stater, även stater i säkerhetsrådet talar ju nu om vikten av ansvarsutkrävande. Det är ju ändå en utveckling som vi i princip aldrig tidigare har sett, som vi ändå måste se som positiv, och det är ju ett resultat i sig.
Det pågår ju liksom det internationella samfundet har ju liksom många processer igång samtidigt här. Vi har ju nämnt några, men fortfarande har vi ju FNs rapportör för mänskliga rättigheter, Yang Hili, och hennes mandat. Och hon bevakar ju kontinuerligt situationen i Burma och rapporterar till MR-rådet. Sen har vi också ett relativt nyinstiftat särskilt sändebud till Burma, som är alltså FNs generalsekreterares särskilda sändebud. Och hon är väl egentligen den enda av de här internationella sändebuden och rapportörerna som faktiskt har tillgång till den burmesiska regeringen än så länge. Hon har ju, hennes mandat instiftades ju i somras, och hon har ju rest ett antal gånger till landet. I övrigt samarbetar ju Burma inte med någon av de här andra mekanismerna eller rapportörerna.
Och nu har vi ju talat mest om metoder för ansvarsutkrävande, hela den delen. Men sen så har det ju skett om än blygsamma framsteg när det gäller andra typer av sanktioner mot Burmas militär. Vi har ju att EU förlängde ju sitt vapenembargo mot Burma här i våras, och då la man även till nya restriktioner som handlade just om visumförbud mot vissa specifika ledare inom militären, och det handlade också om att man lade till militär utrustning förutom vapen.
Precis, sån här utrustning som kan användas för internt förtryck eller hur de uttalar sig.
Men det är ju intressant i och för sig också, för att de har ju inte då pekat ut de allra högst ansvariga. På EUs den här sanktionslistan så finns det ju vissa namngivna personer, men dock inte överbefälhavaren Min Aung Hlaing, vilket ju är väldigt speciellt att han inte pekas ut. Han pekas ju väldigt noga ut av FN-rapporten, men nämns inte av EU.
Nej. En annan grej som diskuteras nu inom EU är ju, som kom upp här för några veckor sedan, är ju att handelskommissionär Cecilia Malmström uttalade sig om att EU eventuellt skulle ändra statusen som Burma har. Burma har ju en speciell handelsrelation till EU, i och med att de är ett av de lägst utvecklade länderna i världen, så har de något som kallas för Everything But Arms, som är ett handelsarrangemang där man får exportera tullfritt till EU ett antal varor utom vapen då, utom just vapen. Det som Cecilia Malmström sa var ju att EU nu överväger att utesluta Burma från just EBA-delen på grund av de grova brott som begåtts. Och vi tillsammans med andra europeiska grupper har ju reagerat mot det här och sagt att breda handelssanktioner eller breda sanktioner av det här slaget inte slår mot dem som faktiskt bär ansvaret för brotten, utan det slår brett bland befolkningen. Det finns ju flera som har varnat för att det slår oproportionerligt mot textilarbetare till exempel i just det här fallet. För textiler är en väldigt stor del av Burmas export till EU.
Precis, så vi förespråkar ju inte breda sanktioner på det sättet. Och dessutom tycker vi att det finns andra mer effektiva metoder som framförallt EU då borde vidta så snart som möjligt egentligen. Och det handlar ju om mer riktade sanktioner mot militären. Och en fråga som vi ännu inte har sett några framsteg i, det handlar ju om det här med att införa restriktioner mot att handla just med militärägda eller militärkopplade företag. Som vi var inne på tidigare så har ju militären en väldigt stor roll både inom politiken och ekonomin, och att begränsa möjligheten att göra affärer med deras företag vore ju verkligen ett sätt att minska deras, att det är någonting som skulle slå mot dem, som skulle ha troligtvis ha en effekt.
Någonting man kan nämna också är ju kanske att säga varför omvärlden ändå har varit, för man måste ju konstatera att det är en väldigt sen reaktion på på övergrepp som har skett under en lång tid. Och det är egentligen inget nytt som FN-rapporten har kommit fram till i det att de här övergreppen har ju varit kända länge. Men något som jag tror är viktigt att komma ihåg är ju att efter att Burma demokratiserades eller att processen inleddes så har ju omvärlden och framförallt västvärlden varit, ja, det har ju varit i deras intresse att hjälpa den civila regeringen fram, och därför tror jag att många har tvekat och fortfarande tvekar, tycker jag man kan se uttalanden och så, om att sätta för mycket käppar i hjulet för den civila regeringen. Det finns ju en rädsla bland vissa att Kinas inflytande till exempel ska öka ännu mer om Burma stängs från väst.
Men precis, men bara för att kommentera, för det är ju sant att det är liksom liknande anklagelser som har funnits under tiotals år, men det är ändå såklart en annan skala och en annan omfattning än tidigare, och vi har ju inte tidigare haft de här rapporterna om folkmord, så det är ju ändå liksom någonting nytt. Den civila regeringen får ju faktiskt kritik i rapporten, det har vi inte pratat någonting om överhuvudtaget. De pekas ju inte ut som förövare, den civila regeringen är ju inte förövare, men får skarp kritik för att regeringen inte har gjort tillräckligt för att stoppa övergreppen och har ju inte uttalat sig mot de här övergreppen på något sätt egentligen. Och även väldigt skarp kritik på det sätt som regeringen faktiskt bidrar till att avhumanisera egentligen rohingyerna, bland annat genom att inte använda namnet rohingyer, utan den officiella, de talar ju istället om, ofta väldigt svepande, om terrorister, som liksom är ett sätt att helt enkelt legitimera det som har skett.
Ja, ordet rohingya förekommer ju aldrig i regeringens term. De hävdar ju att det finns ingen sån grupp. De kallar ju dem för bengali eller bengaler. Just för att förstärka deras uppfattning om att det här är illegala immigranter från Bangladesh.
Så det, även om det liksom är en indirekt effekt, så menar ju många att det bidrar till hela den här negativa opinionen och bidrar till de kränkningar som sker.
Ja, precis. Den civila regeringen har fått väldigt hård kritik, såklart. Men en sak som man trots allt måste komma ihåg är just den här speciella situationen i Burma där militären har liksom eget ansvar över vissa frågor, och då inte minst just gränsfrågor och säkerhetsfrågor. Så det är ju militären själv som bedriver de här kampanjerna i Burmas minoritetsområden. Den civila regeringen har ju liksom ett begränsat handlingsutrymme i de frågorna, men de förtjänar såklart den kritik de får. Och inte minst har ju Aung San Suu Kyi själv blivit otroligt kritiserad för att inte ha försvarat mänskliga rättigheter och inte ha alls i princip kommenterat det här. Hon undviker ju det.
Men det är ju också intressant, för hon, du säger att hon inte kommenterar det, men när hon talar om det överhuvudtaget så talar hon ju mer om liksom lidande på båda sidor, och det blir ju som ett nedvärderande av hela konflikten, och jag tänker att det bidrar till att den här otroligt negativa opinionen mot rohingyer, och det är faktiskt det hat som fortfarande frodas i både sociala och traditionella medier. Ett narrativ är ju det här med att saker har förändrats så snabbt i Burma, men vi har ju framfört kritik mot den civila regeringen länge, för det handlade ju bara om ett antal månader efter att den NLD-ledda regeringen tillträdde, som man kunde se till exempel att ett ökat antal journalister och människorättsförsvarare faktiskt åtalades för att ha kritiserat regeringen och på den typen av väldigt svepande lagstiftning. Hon var ju här då faktiskt också ganska nyligen i juni 2017, och då var hon ju fortfarande väldigt uppburen. Hon höll ju ett tal, hon var ju inbjuden av Sverige och höll ett tal i riksdagen där vi var och lyssnade. Då fick hon ju frågor om, som talmannen sa, de så kallade rohingyerna, som han uttryckte det. Och där är det ju slående hur hon Hon beskriver ju situationen på ett väldigt... Det låter ju som att det är en, liksom en jämbördig konflikt mellan olika etniska grupper. Men det visste vi ju redan då att det absolut inte var, utan att det handlar liksom om ett statssanktionerad diskriminering och våld. För redan då hade ju den här första vågen av fördrivningar skett. Så därför är det ju väldigt anmärkningsvärt att en ledare liksom tonar ner de brotten på det sättet som hon gjorde redan då.
Absolut. Och det här var ju... Om man går tillbaka då, det var ju precis efter att man hade tagit beslut om att tillsätta FFM-utredningen. Så att det var ju mycket av de här uppgifterna fanns ju där. Jag kommer att tänka på, apropå det här, en annan kommentar som hon gav var ju när, jag tror det var Karin Enström som också var med i den här panelen, och hon, alltså tidigare försvarsminister, och hon nämnde ju något om just den här civila översynen över militären som i princip saknas. Och att Aung San Suu Kyi då liksom i princip viftar bort de här frågorna och liksom svarar inte riktigt, säger att ja, alla vet att det är ett problem, men hit och dit. Och ganska nyligen så var det ju en konferens någon månad sedan, när hon gjorde ett väldigt uppmärksammat uttalande och fick en fråga om just de här militärerna, för att de sitter ju ändå i möte. Hon träffar ju överbefälhavaren och de andra relativt ofta, men då säger hon att ja, vi vet vilka problem, men de här militärerna är ändå, jag tror hon sa typ, actually they're rather sweet, var typ hennes citat. Och jag menar, det är ju,
det är
även om det är informellt, så är det ju det är ett oerhört citat liksom, när de är anklagade för folkmord. Och just det här att hon ständigt försöker undvika eller tona ner skalan i det hela, det är ju förvånansvärt, kan jag tycka.
Ska vi avsluta på den noten?
Ja, vi får ta en annan podd om de andra frågorna. Det finns mycket att tala om.
Absolut. Då tackar vi så mycket. Och vill ni veta mer så får ni gå in på hemsidan. burmakommittén.org.
Tack så mycket.
Tack så mycket.